Då tog de den tjur de hade fått och gjorde i ordning den. Sedan åkallade de Baal oavbrutet från morgonen ända till middagstiden. Baal, svara oss! Men det kom inget ljud och inget svar. Då började de hoppa kring altaret som de hade rest. Vid middagstiden hånade Elia dem. Ropa högre, sade han. Han är ju Gud, men han har väl sitt att sköta. Han kan ha gått avsides eller vara ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna först. De ropade ännu högre och sargade sig med knivar och spjut som de brukade så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas ända till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken. När tiden för matoffret var inne trädde profeten Elia fram och bad: Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt dig idag bli uppenbart att du är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig, så att detta folk inser att det är du, Herre, som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden, stenarna och jorden och slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten och ropade: Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Gamla testamentets berättelser kan ibland te sig både avlägsna och skrämmande. Om jag skulle hävda att den här berättelsen som fångar in just vår tids djupaste dilemma, tänker jag att du tror att jag är knäpp eller vilse eller både och. Berättelsen handlar alltså om en slags kamp mellan två gudar, eller närmare bestämt mellan två grupper människor som tror på olika gudar. Och sånt händer ju även i vår tid. Men det är inte diverse religionskrig som puttrar på olika håll i världen som den här berättelsen belyser. För vad är en gud egentligen? Martin Luther, han definierar ju en gud som det du väntar dig allt gott av och som du tar din tillflykt till när du är i nöd. Om vi tänker så om Gud, så inser vi att i någon mening har nästan alla människor någon slags Gud i sitt liv. En del väntar sig att det goda ska komma av guden min egen ansträngning. Andra förväntar sig att trippelguden rikedom, makt och ära ska ge livets goda. Någon tredje tänker att genom att man hör till en viss nation, etnicitet eller ras, så har man liksom rätt till ett gott liv. Enligt Luther skulle alltså det här vara olika människors gudar, helt oberoende av vilka eventuella religioner man sen kanske bekänner sig till. Eller avgudar då, som profeten Elia skulle säga. Och här kan vi förstås välja att läsa berättelsen som en partsinlaga, där inte bara balsdyrkarna utan även Baal själv hånas. Och det också med vad som kanske är hela Bibelns roligaste elakhet, när Elia undrar om guden Baal behövt gå på dass eller bara annars smitit ut med någon förevändning. Men om vi för stunden väljer att läsa berättelsen som att den verkligen handlar om skillnaden mellan att vänta sig sitt goda av makter vars löften är falska och att försöka leva sitt liv på ett sätt som är sant, ärligt och äkta. Det är då texten plötsligt blir smärtsamt aktuell. För är det inte just det som utmärker alla de här, ska vi kalla dem inomvärldsliga gudarna? Att deras löften alltid förutsätter att vi om inte bokstavligen som åtminstone bildligt sargar oss själva så att blodet flyter. Många vill idag till exempel genom att jobba stenhårt och investera allt man tjänar bli ekonomiskt oberoende vid 40 års ålder. Och det kan kanske gå, men till priset av att man slösar bort den kanske mest spännande delen av livet med att stirra på en skärm med kurvor som går uppåt och nedåt. Eller om man tänker att man ska förlänga sitt liv genom att noggrant följa alla hälsoråd och mäta varje biologisk signal vår kropp ger ifrån sig. Det kanske minskar risken för vissa sjukdomar, men till priset av att man frånsäger sig det mesta som gör livet vackert, värdefullt och kul. För att inte tala om alla de som kämpar för framgång genom att offra människorna runt sig, eller åtminstone sina relationer, för att sedan sitta där på toppen av den pyramid man har valt att klättra på, ensam, misstrodd och ständigt jagad. Det råder ingen brist på avgudar i vår tid. Och gemensamt för dem alla är att de kräver blodsoffer. Antingen offrar vi vår egen hälsa, själsfrid eller kropp för det vi hoppas våra gudar ska ge oss. Eller, vad som är värre, så offrar vi någon annans. Måste det vara så här? Som vår värld fungerar finns det knappast någon väg runt uppoffringar i form av seriöst arbete. Inte om man vill komma någon vart. Men måste de här offren vara så blodiga, så destruktiva? Måste vår teknologi bygga på att barn bryter jordartsmetaller? Måste våra vårdsystem bygga på att personalen bränner ut sig och vår matproduktion på att vi utarmar ekosystemen? Går det verkligen inte att göra på ett bättre sätt? Ja, vi är inte de första som ställer den frågan. Man kunde säga att det är också den fråga som Jesus ställer. Kräver samhället att de fattiga utesluts och att de är fattiga? Att de sjuka isoleras? Kräver freden våld? För Jesus blir svaret nej, det behöver inte vara så. Ja, det går att tänka sig en annan värld. Men även vägen till en sån verklighet kräver offer. Och här har vi kristendomens centrala paradox. Jesus, han offrar sig själv som ett sätt att sluta alla offer. Eller annorlunda uttryckt, Gud, hela verklighetens upphov och källa, blir själv till ett offer och gör därmed att inga offer mer behövs. Och här är det paradoxala. Resultatet av det här blir att den som tror på Gud ska offra sig själv, hela sitt liv åt Gud. Vad betyder det här? Kanske detta. Alternativet till alla destruktiva och blodiga offer som ger oss styrka, makt och framgång, det är att ge sitt liv en riktning. En riktning som är sann och god och vacker. Det är det alternativet som Jesus erbjuder. Alltså, istället för att springa efter många små mål, små njutningar, små möjligheter att skaffa sig en fördel, låter vi oss bli del av det stora projektet att skapa en lite rimligare värld. Ett steg mot det som på fromt språk kallas för världens frälsning. Evige Gud, hjälp oss att se vad som är värt att ge sitt liv för. Och vilka offer vi bör ta avstånd från och förkasta. Hjälp oss se konturerna av en annorlunda värld. Och ge oss modet att ta de steg som behövs för att närma oss den. Må Herren välsigna oss och bevara oss. Må Herren låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Må Herren vända sitt ansikte till oss och ge oss sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.